Nu ska jag lägga in den i lilla skapsburken. För att flugan ska flytta bättre. Där tar du flugan med den.
Mm. Du doppade flugan in i en burk och skakade om så att den är liksom marinerad med det där.
Precis. Det finns lite olika varianter, både som gelé och som spray. Men jag tycker de här som man skakar, det är som ett pulver och så stenar i så det skakas om. De tycker jag är bäst.
Hur nördig kan man bli? Måste man kunna kasta långt? Kunna rabbla alla insekter? Veta namnet på alla flugor och hur fisken står i vattnet? Var de leker och när flugorna kläcker? Vad handlar flugfisket om egentligen?
Jag vill till. Ser du nu ens? Den här, vad det är för någonting.
Vart då?
Här, den är precis
ja,
samma.
Oj, det här är nattslända. Oj. En liten fin nattslända.
Ja, det finns lite liv i alla fall.
Ja då.
I Ute med P1 idag möter vi två personer som älskar att stå vid strömmande vatten och känna hur det rycker till i den tunna spötoppen. Fiskeprofilen Gunnar Westrin som skrivit 15 böcker om flugfiske och vildmarksliv. Och Therese Lundin som är naturturismutvecklare, flugfiskeguide och engagerad i Fjällorna som jobbar för kvinnors fiske. Jag heter Linnea Lotto.
Hej Therese!
Hallå,
hallå. Gud, jag hittade till slut.
Vad bra. Välkommen.
Tack. Alltså vilket ställe.
Ja, det är ju ganska mitt ute i skogen.
Det är det verkligen. Och alldeles vid sjö eller bäck eller
älv. Nej, det är Juktan som rinner här. Så att det är en å. Här är den ganska stor. Den blir mindre längre ner och längre upp. Men det är jättefint här. Det är ganska spartanskt. Det är inte el eller vatten här. Men det funkar bra ändå. Det är bara elda i kaminen och...
Jag tar av skorna. Det är ju råmysigt.
Ja, jag tycker jag har sånt här. Det ska vara ganska enkelt. Det är det som bäst.
Ja. Men du är långt bort från civilisationen.
Ja, men inte så långt ändå. Det är väl en 4 mil kanske in till Sorsele samhälle.
Therese är från Piteå och har hus där men jobbar i Sorsele i Västerbottens inland och hyr en liten stuga alldeles vid den klara ån, långt från affär och grannar, men alldeles mitt i naturen där hon trivs bäst. Vi ska gå ner till ån och fiska men packar först med oss allt det nödvändiga, flugspö, flugor och hov. Vi tar på oss vadarbyxor som är som galonisar för vuxna och vadarskor som är vattentäta och har särskild sula för att man inte ska halka på blöta stenar. Nu är vi redo för att börja jakten på öringen.
Nu har du fått på flugan på linan. Då är det dags att bestämma sig för var du ska stå. Hur tänker du nu då? Det finns mycket att välja på här.
Jag tror att jag börjar... Kanske här just ovanför nacken. Det är lite väl strömt kanske för en torrfluga, men vi får se. Och sen så fiskar jag mig nog uppåt.
Vi står vid Juktån som är en grund å med långa stenstränder där vi har ordentligt med utrymme att kasta. När man flugfiskar har man inget drag utan det är linan som är kastvikten när man kastar med en konstgjord fluga. Eftersom en fluga knappt väger någonting alls. Man kastar den här linan fram och tillbaka i luften och släpper ut mer och mer lina tills man kan kasta ut flugan på vattnet. Och det är den som harrarna och öringarna luras att ta.
Första kastet är kastat. Och du vevar in på nytt. Men hur var det för dig då? Oj!
Där hade jag ett hugg. Men han missade.
Där var det en fisk uppe och nallade. Okej, då vet vi i alla fall att det du har lagt på nu, den flugan, kan de vara sugna på?
Det verkar funka.
Kan du känna något om hur stor den var? Det var inte ett jättestort plask där.
Nej, jag tror det var en liten här.
Gud, mitt hjärta blir... Man blir pigg. Adrenalinet går igång, fast jag inte ens står och kastar själv. Men du, hur var det för dig när du började? Hur kom det sig att du började flugfiska från första början?
Ja, alltså jag har fiskat i som olika former i princip hela mitt liv. Från när man fiskade när man var jätteliten med mormor. Sen har min pappa också fiskat så jag har ju följt med dem ut när jag var liten. Sen hade pappa ett gammalt flugfiskespö som jag lånade någon gång. Jag vet att han har berättat att jag fick någon här när jag var ganska liten. Jag stod där och tränade på stugan. Men det var väl när jag var kanske 15 som jag började, alltså tänkte att nu ska jag lära mig flugfiska. Det var väl i princip så att från första gången jag fick en fisk så var jag helt fast. Jag tyckte det var så kul. Och jag tror att det handlar mycket om att jag blir ganska lätt rastlös. Men jag tycker med flugfisket så man blir som aldrig det. Alltså det finns så mycket runt omkring också. Att tänka på bara det som, ja men med insekter och med kastteknik och med hur fiskarna beter sig. Jag tycker det finns så mycket runt omkring också. Så det, jag tror att det är nog helhetsupplevelsen som gjorde att jag fastna för det. Alltså det passar mig som person väldigt bra.
Minns du känslan då? Du sa att du var fast där första gången du fick fisk. Kan du beskriva den känslan?
Den känslan.
Du ler väldigt stort nu.
Nej, men jag vet inte. Det är väl bara, jag vet inte, man blir som, det tycker jag är jättespännande. Alltså som nu när det, när man får ett hugg så där. Alltså det är som att tiden stannar upp och hjärtat börjar slå. Men sen är det som, alltså det är så harmoniskt på något vis. Alltså det är det jag gillar. Och känslan av att, jag vet inte, på något vis bli som ett med naturen och bara typ rekreationen. Alltså det, man mår så bra av det. Jag tror det är det som är det viktigaste för mig.
Hur mycket handlar det om att faktiskt få fisk när du är ute? Alltså, helt ärligt.
Helt ärligt. Nej, men jag brukar säga att om det bara handlar om att få fisk, alltså om jag bara fiskade för att fiska, alltså för att få fisk, då skulle jag inte fiska överhuvudtaget. Sen är det ju, alltså man, men jag tror det handlar mer om att man strävar efter att bli, alltså en bättre flugfiskare. För att jag har fört fiskedagbok ganska länge, och då kan man se från år till år att man får faktiskt större fisk. Och självklart kan man ju ha tur att få en jättestor fisk ett år bara på vilket kast som helst. Men överlag så känns det som att man, ju bättre man blir på att flugfiska, desto större fisk får man också. Men självklart handlar det ju om att få fisk också. Alltså det är ju det roliga som finns.
Det är kallt, det blåser och trädens blad har börjat skifta från gröna till gula och orangea. Vi är nu i sluttampen av öringssäsongen. Vintern är på väg. Det är en tuff tid för en inbiten flugfiskare.
Det finns lite olika faser. Som på hösten så tycker man att sommaren har gått så snabbt. Där när det är som kallast, där man nästan så där, då är det nästan outhärdligt. Alltså då kan man ju inte ens komma ut och pimpla. Man kan inte nästan, man vill knappt vara ute överhuvudtaget. Och sen där på våren så börjar man ju verkligen, alltså då känns det som att nu är det nära. Och då går alltså varenda dag så långsamt. Det är nästan, ja men det är hemskt. Då blir man lite tokig. Alltså man börjar förbereda allting. Man går igenom flugaskarna 1000 varv. Kanske binder flugor. Man bara petar på alla grejer och väntar typ. Och sen när sommaren kommer så går den alltid för fort ändå.
Jag såg något litet flygfä som såg ut att vara något som kanske har kläckt. Kan det vara så?
Ja, det kan det.
Det var ganska stor. Den var nästan lite orange persikofärgad.
Då var det nattslända.
Det här är Ute med P1, och om man vill förlänga flugfiskesäsongen lite, då kan man ge sig på att fiska harm. I Råneå, några mil norr om Luleå, bor fiske- och vildmarksförfattaren Gunnar Westrin som har vigt sitt liv åt flugfiske. Och han hamnade i Råneå en gång i tiden just på grund av harren.
När jag kom hit för många år sedan som nybakad lärare, så dagen innan jag började skolan en söndag, så fick jag en vacker harr på en torrfluga här mitt i byn. Och då tänkte jag så här, en by, en fin skola, en älv som är outbyggd, och mitt i byn så kan man stå och fiska harr på fluga. Här stannar jag. Och det har jag gjort. Så länge den är outbyggd har jag stannat kvar. Men flugfisket har fluktuerat lite grann genom åren. Men så länge vi hade det som ett skolämne på skolan, då var vi först i Sverige. Då hade vi jättemycket ungar som var här nere och fiskade. Så det var ju skitkul, va?
Och det var på ditt initiativ?
Ja, det var mitt in. Ja. Jag är den,
jag
är den enda lärare som har lyckats lura en rektor att sätta en flugbindning på skolschemat. Så att det är jag lite stolt över.
Vi ställer oss vid älvens kant mitt i centrala Råneå där vattnet är mörkt, nästan svart jämfört med den klara ån som vi fiskade i med Therese. Här ska vi nu testa om herren vill hugga trots att regnet faller.
Oj! Det var faktiskt en som var där och sopa på.
Men hur viktigt är landningen? För det vet jag som har testat då att blir det liksom en korv på slutet, allt bara korvar sig, då kan man ju skrämma fisken också. Är det mer än, kanske inte ta sig så långt, men att lyckas göra en fin landning med flugan? Nej,
alltså, landningen, vi ska ta ett kort kast här, ska du få se.
Okej, du ska förklara så radiolyssnarna förstår.
Jag ska förklara det. Du kastar ut linan och precis när du ser att flugan ska landa, eller spetsen på fluglinan ska landa, ska du nypa tag i fluglinan vid rullen. Då stannar ekipaget. Då blir det ett ryck. Och då åker flugan fram. Så ska man göra alltid.
Men hur var det då? Hur nördig måste man vara för att bli en riktigt bra flugfiskare?
Folk som vill börja fiska med flugspö, de blir ju nästan rädda.
Ja, man kan ju bli lite nervös över att nej, men det där vet jag ju inte. Jag kan ingenting om det där. Det är ganska man kör då?
Nej, man kan ju alltid chansa. Och många stora fiskar som tas i det här landet varje år, det är ju kanske av någon turist som kommer ner och kastar ett kast. Sådär. Men det är ju väldigt tjusigt tycker jag att kunna lite av det vi kallar för entomologi. Det vill säga insektslivets förutsättningar. Och det vi kallar för nattsländans livscykel till exempel. Och dagsländans livscykel. Man vet vad som kommer först. Och man vet vad man kan imitera. Och så flyger de. Eller sitter på vattenytan. Då kan man imitera dem. Och sen dör de. Och dagsländerna kan ju flyta som döda med vingarna utåt. Och då kallas det för spent spinner. Då kan man imitera en död också. För de äter dem också. Så man kan de här två cyklerna för dagsländer och nattsländer. Det är det första jag lär när jag kör entomologi till exempel på skolan och för folk. Då har man ju så att säga dörren öppen. Sen får man experimentera. Men jag tycker faktiskt att en förutsättning för ett trevligt flugfiske, det är ju att man själv binder flugorna. För det första blir det billigare. Och sen kan man göra det man vill ha gjort. Man kan titta, oj, det är en brun igen. Då går jag hem och binder en brun igen. Liksom sådär, va?
Så man kan ju bli hur nördig som helst, känns det som.
Jag vet.
Att flugfisket.
Jag vet.
Och står jag med en av de nördigaste kanske?
Nu, ja, jag har nog lugnat ner mig betydligt faktiskt. Idag är det ju så mycket andra flugmodeller till exempel också som kommer till av samma mönstergrupp. Men det skiter jag i. Jag binder det jag har bundit förut. Va? Det funkar lika bra ändå. Men sen är det ju en helt annan utveckling på industrin och vi lockas ut i flugrullar som kostar 5000 spänn för då får man mera fisk och liksom sådär. Så att, och där ligger inte fisket va, överhuvudtaget utan fisket. Alltså det man minns idag efter 50 år på fjället det är ju till exempel den här gången när vi satt vid Kaitumälven och såg 7 stycken bländvita sångsvanar som flög ut över Kaitumsjön. Det överglänste precis alla kilosharrar som fanns under den resan. Eller den där gången när björnen kom. Eller storälgen. Eller när polan bröt benet. Alltså lite drastiskt. Och sådana där saker.
Du har ju hur mycket kunskap som helst. Och flugfisket är ju det som har drivit dig genom hela livet. Ja. Jag läste någonstans i din senaste bok att det är flugfisket som har styrt ditt liv.
Jo.
Kan du förklara på något sätt vad i flugfisket som har gjort att det har fått ta över så pass mycket?
Ja, jag tror att en del av sanningen ligger i de där åren när jag var grabb hemma i Jämtland och metade bäcköring i en bäck som var full med bävrar. Jag var ensam, jag ställde mina egna frågor, jag gav mina egna svar och jag hade morfar som en mentor. Och jag kommer hem en gång och säger så här, vad tråkigt att det har blåst omkull några tallar. Och då säger morfar så här att man ska vara rädd om tallarna för de är också människor. Alltså, plötsligt blev allting levande va? Stenar känns ju inte levande, men organismer. Och allt det där som jag lärde mig inne i bäverbäcken. Sen blev den förstörd. Man började jaga bäver. Man sprängde bort dammarna för att man skulle få mera fisk. Och det kom inga fiskar. Men när bäverdammarna fanns som var så här stora, då kunde öringarna överleva i dammen. Så började de inte simma ner i Stora sjön för att övervintra. Därför att bäverna käkar ju inte fiskar, utan de käkar ju träd. Va? Så all den här, ska säga, inhöstade kunskapen som jag gjorde innan jag blev 15-16, de har liksom följt med mig ut i livet. Så att min stora mission, ska jag vilja säga, med flugfisket, eller med sportfisket överhuvudtaget, det är återhållsamhet, försiktighet. Eller som min morbror sa, Gunnar sa han, om du lär dig 30 fåglar, hur de ser ut, och så lär du dig hur de låter, kanske, några stycken, och så lär du dig 30-40 blommor som växer på marken, då blir det mycket roligare att fiska. Och det där är ju den där känslan av att jag befinner mig i en stor bubbla så här, va. Och här går alla djuren och alla träden och allt vatten. Och för mig är det en fririnnande älv där det inte finns kraftverk. Det är alltså, det är mitt livs andra navelsträng. Alltså det är så viktigt för mig. Va? Så att fisket är för mig kanske idag 30% aktivt fiske. Men det är 70% miljö liksom runt omkring. Va? Och har man den känslan och inte bara har fisket, då tror jag hela den här biten följer med livet ut på något vis. Så jag vill ju ta med mig, när jag går ut och fiskar idag, då har jag med mig morfar. Alla mina släktingar hemma i Jämtland som lärde mig någonting. Och jag är en jäkel på att drömma. Och min magister på mellanstadiet, han var sur på mig alltid, för jag somnade alltid på mattelektionerna. Och då förklarade jag att jag var i bäcken och fiskade.
Och nu när vi pratade, vi står ju här vid Råneälven och du fiskar. Och din mössa som är väldigt typisk dig, den är ju regnbågsfärgad. Ja. Den har jag sett på bilder och filmer som du har gjort. Ovanpå den så sitter det nu en liten insekt som jag blir nyfiken på. Jag vet inte hur jag ska få ner den. Om du kan ta av din mössa lite försiktigt, om vi kan se om det är någon...
Flög den?
Nej, den sitter.
Kan du förklara den först och främst?
Ja, nu ska vi se. Jag skulle tänka att det ser ut som en, gräshoppa.
En gräshoppa.
Mm. Kan jag är inte superbra på insekter.
Det var lite intressant. Säg, lyfter den nu.
Lyft. Nej, den är kvar. Vad är det där för någonting?
Oj, jösseligen. Nu måste farbror ta på sig glasögonen igen. Det här, förstår du. Det här är den minsta varianten av en bäcksländer som egentligen kommer tidigare än dagsländerna. Kommer alltså när de kan till och med krypa upp på isen när man pimplar. Och det här är en utvecklad. När den kom upp på vattenytan, då såg den likadan ut som puppa, men den hade skal. Men nu är den färdig, så det. Och nu är det en vinge på den där.
Den är mörk, helsvart, va?
Det är den minsta bäcksländan som finns. Det finns en stor också som kommer på sensommaren. Och den som kommer på våren, den är lite större än den här. Sen kommer den här på sommaren som är den minsta. Så det finns ganska många varianter på bäcksländer. De använder vi ibland när vi fiskar också. Men när vi är ute och fiskar och ser bäcksländer, så är det ofta kring midsommar, före midsommar, i fjällen. Sen försvinner de ett tag. Jo, så det är en bäcksländer. En liten igen. Hej då!
Vi lämnar Gunnar Westrin där vid Råneälvens kant och är tillbaka hos Therese Lundin där vi väntar på att det ska hugga till igen i spöet som det gjorde för en stund sedan.
Nu står vi ju här med våran outfit, med de här vattentäta skorna och byxorna. Och det här med att hitta utrustning när man är lite mindre i storleken än en normal stor man, hur har det varit för dig?
Nej, det har varit jättesvårt. Det har varit ett jättestort problem. Eller det är ett stort problem fortfarande. Nu har jag efter väldigt många år lyckats hitta grejer som passar hyfsat bra. Men jag har ju gått runt i 10 år i för stora vadare, för stora skor. Och jag tycker det är tråkigt, för att det blir... Upplevelsen blir inte så bra som den skulle kunna vara. Och egentligen så tycker jag det borde vara självklart att det ska finnas lika mycket utrustning till
kvinnor också. Eller i alla fall något att få tag på. Det finns ju en del damvadare och damvadarskor. Men det är svårt att få tag i de här små storlekarna. Om man har små fötter eller så. Det tycker jag är jättetråkigt.
Fisket är ju i alla fall, om man ser tillbaka, en klassiskt manlig hobby eller sport att hålla på med. Nu känns det som att det är fler kvinnor som håller på, eller så är det för att det syns mer i sociala medier och sådär. Men hur upplever du att det är, du som hållit på länge?
Alltså det är ju fortfarande starkt mansdominerat, men min upplevelse är att det växer. Sen vet jag inte hur många av de kvinnorna som håller på just med flugfiske, och det är väl där man mest egentligen behöver den här typen av utrustning. Men jag tror att det känns som att det blir större och större bland kvinnor, och det tycker jag är jättekul att se. Men det måste också finnas grejer.
Hur viktigt tänker du att det är att ha förebilder inom det man håller på med?
Nej, men jag tror att det är jätteviktigt. Alltså det är nog viktigare än vad man är medveten om. Viktigare än vad man tänker på. Men bara att kunna öppna en flugfisketidning eller en fisketidning överlag, och där det finns tjejer också. Alltså, man kanske inte reflekterar över och tänker vad kul att det är en tjej. Eller det är kanske det man gör för att det är så ovanligt. Men egentligen ska man väl inte behöva tänka så. Och det borde vara lite jämnare fördelning. För jag vet själv när jag som började flygfiska mer seriöst. Så det är klart, alltså på något sätt så letar man ju ändå förebilder. Man vill ju alltid ha folk att inspireras av och lära sig av vad man än är intresserad av. Jag vet att jag satt och googlade mycket på flygfisketjejer. Eller tjejer som fiskar och alltså söker man på sånt på Google, och särskilt om man söker på engelska, så får man väldigt mycket träffar som inte är riktigt okej. Okay. Alltså det är mycket nakna tjejer med fiskespän, det är mycket sexism, och det är inte jättelätt att hitta en, alltså det är ju mer modeller som ställer upp på konstiga bilder, och Det finns ju absolut några som syns i sociala medier nu som är jätteduktiga, och jag tror att det är jätteviktigt att de finns. Jag bloggade ju själv tidigare om fiske. En stor anledning till varför jag valde att sluta var för att jag tyckte att klimatet var väldigt jobbigt. Alltså det var mycket, mycket sexism och mycket fokus på hur man såg ut och hur man skulle vara som fisketjej för att bli accepterad. Kanske inte alltid för att folk medvetet ville vara elaka, men för att det fortfarande finns en, jag vet inte. Jag tror att ju fler vi blir som fisketjejer, desto enklare och bättre kommer klimatet bli. Jag hoppas i alla fall det. Åtminstone förut, när jag var som mest aktiv med bloggen och sånt, så fick jag mycket meddelande från tjejer också som inte ville lägga ut bilder när de fiskar i sociala medier, just på grund av det här. Och jag kan absolut förstå det. Och jag vet att många har slutat göra det. Och det är tråkigt, för det behövs mer. Men man måste kanske vara lite beredd på att man går in i en värld där sånt förekommer. Däremot tycker jag att de senaste åren har det blivit jättestor skillnad i hur folk skriver och uttrycker sig. Och det känns så skönt och jättekul. Men det tror jag också är en följd av att det blir mer tjejer som syns och hörs.
Så kan man fokusera på det som är viktigt.
Ja, precis.
Du har lyssnat till Ute med P1, och om du vill se var i Sverige vi har spelat in alla program, så kan du gå in på sverigesradio.se, söka där på Ute med P1, och då hittar du en interaktiv karta över alla inspelningsplatser. I nästa program, som är det sista för den här säsongen, så handlar det om psykisk ohälsa och hur naturen kan vara återhämtning.
Det är det som hjälper mig, att jag har det jag ser fram emot. För här blir jag alltid glad.